Ikväll ska vi fortsätta med att tala ytterligare något om omvändelsen och sedan gå in på tron. Först ska vi säga något om att ha kunskap om att man är omvänd. Känna till och förstå omvändelsens process inom sig. Och då ska vi veta att vi kan inte förklara och förstå hur det har kunnat ske med oss att vi har blivit omvända. Vi kan inte förklara den processen i oss. Lika lite som vi förstår och vet hur tankar kan skapa känslor. Lika lite förstår vi hur intellektuell kunskap om evangelium kan verka en andlig kunskap eller tro i våra hjärtan. Ibland verkar den intellektuella kunskapen inte tro. Och det är därför att andra hindrande inflytelser dominerar oss. Det kan vara kärlek till synden, eller självrättfärdighet, eller likgiltighet, eller något annat. Men när intellektuell kunskap om evangelium verkar andlig kunskap, då är det att likna vid säden som gror och växer, men vi vet inte hur. Som det står i Markus 4:27. Vi vet inte hur. Det är ett Guds under och det sker när och var det behagar Gud. Vi minns inte heller alltid när vi blev omvända. Och det är inte heller nödvändigt att minnas det. Det är däremot mycket viktigare för oss att veta att vi är omvända. Och det kan vi enligt Bibeln veta. Det står i andra Korintherbrevet 13:5. Rannsaka er själva huruvida ni är i tron. Jag pröva er själva. Eller känner ni inte med er själva att Jesus Kristus är i er? Varom inte, så håller ni inte provet. Och i 1 Johannes 3:14 står det: vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Här visar ju bibeltexten att en omvänd människa lägger märke till att någonting har hänt. Och vad är det som har hänt? Jo, en icke omvänd människa har ju ingen kärlek till Guds ord. Ingen kärlek till Herren Kristus. Ingen iver för att evangelium ska bli trott. Att människor ska bli saliga. Ingen iver för att evangelium predikas rent och klart till människors frälsning. Och ingen kärlek till det troende med syskonen. Ingen rätt sådan kärlek. Sålunda kan man rannsaka sig själv och se om man är i tron, om Jesus Kristus är i er. Om det är så att det finns kärlek till Guds ord, en längtan efter Guds nåd och en sorg över synden, då vet vi att det har något märkligt skett. Någonting som inte finns hos den naturliga och oomvända människan. Så ska vi säga något om Bibelns termer för det här märkliga. Detta under. Att ett nytt liv har skapats. Att en människa har blivit troende eller omvänd. Bibeln använder olika termer för denna sak. Och det är viktigt att känna till, eftersom många har missförstått Bibelns termer om denna sak och trott att Bibeln därmed betecknar olika stadier eller olika saker i en lång utveckling mot det nya livet. Vad är det då för termer som skrifter använder för att beskriva den förändring i hjärtat som äger rum när en människa kommer till tro? Ja, den term som vi har talat om i tidigare föreläsningar är ju termen omvändelse, att vända om. Den termen möter oss ju på många ställen i skriften, till exempel Jeremia 31, 18 och 1 Petri 2, 25. Det är frågan om att människans hjärta vänder sig från synden och till nåden. Termen upplysning kan också brukas för samma sak. Vi har den i andra Korintherbrevet 4, 6. Och då är det fråga om detta att hjärtat som var mörkt, saknade ljus, var förtvivlat, det har gjorts ljust och glatt genom tron och hoppet. Ett ljus har gått upp i hennes hjärta. Och när termen pånytt födelse eller ny födelse brukas, 1 Petri 1, 23, Johannes 3, 5 och Titus 3 och 5, då visar de termerna att ett nytt andligt liv började när tron hade verkats i hjärtat. Och när termerna levandegörelse, uppväckelse eller termen uppståndelse, dessa termer finns i Efesierbrevet 2, 5, 6, Kolosserbrevet 2, 12 och 13, Uppenbarelseboken 25, talar om den första uppståndelsen, och Johannes 5, 25. Då säger dessa termer oss att vi genom tron har uppväckts, gjorts levande, uppväckts från andlig död till andligt liv. Alla dessa termer är alltså bildliga termer, termer som ger oss en klar bild för vad som har hänt. De beskriver exakt samma sak, nämligen att tron har verkats i hjärtat genom den helige andes verkan. Därigenom har människan vänts om från att gå åt fel håll till att gå till sanningens källa, till nåden, till Kristus, blivit omvänd. Hon har fått ljus i mörkret, blivit upplyst. Hon har blivit född på nytt. Hon har blivit levande eller uppväckts eller stått upp ifrån den andliga döden. Det är alltså ett allvarligt misstag när man har radat upp dessa termer som beskrivningar på olika ting och olika stadier i en lång process som man kallar för en nådens ordning på väg emot det nya livet. Det är i själva verket fråga om olika termer för samma sak. Och så ska vi säga något om termen bättringen. Bättringen, eller som samma grundord översätts och brukas i den svenska översättningen av de lutherska bekännelseskrifterna, där brukas ordet boten. Ni bör alltså veta att när ni möter ordet boten i bekännelseskrifterna, då är det samma ord som översätts ofta med bättringen, eller riktigt ordagrant med ordet sinnesändringen. Med bättring menas någonting mer än en yttre förändring, en yttre observans eller en yttre bekännelse. Det är fråga om någonting som äger rum i hjärtat. Termen bättring, det är en översättning av det grekiska ordet metanoia som ordagrant betyder en förändring i sinnet, sinnesändring. Och denna term, den brukas dels i en trängre mening och dels i en vidare mening. När den brukas tillsammans med ordet tro, till exempel Apostlagärningarna 20:21, att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus, eller som det står i Markus 1:15, gör bättring och tro evangelium. Då betecknar denna term sorg och ånger över synden. Men när termen bättring brukas ensamt, till exempel en enda syndare som gör bättring, som det står i Lukas 15, vers 7 och vers 10, då innefattar denna term vanligtvis både sorgen över synden och tron på syndernas förlåtelse. Sorg över synden, det är ju hjärtats svar och reaktion på lagens röst. Det är lagen som dödar, som skapar sorg. Tron däremot är hjärtats svar och reaktion på evangeliets röst. I Augsburgska bekännelsens 12:e artikel talas det om det här. Där beskrivs bättringen, eller som det där översätts, boten, på följande sätt. Boten består till sitt väsen av dessa två stycken. Dels förkrosselsen eller den ångest som injagas i samvetet om man insett sin synd, och dels tron som väckes genom evangeliet eller avlösningen och som tror att synderna förlåtas för Kristi skull och som ger samvetet tröst och befriar det från dess ångest. Och därefter, därpå, bör följa goda gärningar, vilka är botens frukter. Eller vi kan ta samma artikel en gång till enligt Per Jonssons översättning, som är något klarare. Boten består egentligen av dessa två delar. Den ena är ången, eller den fruktan som injagas i samvetet genom kännedom om synden. Den andra är tron som födes av evangelium eller avlösningen och som tror att synderna förlåtes för Kristi skull, samt hugsvalar samvetet och befriar från fruktan. Därefter bör goda gärningar följa, och dessa är botens frukter. Man bör alltså ha klart för sig att till boten eller bättringen hör dessa två ting. Alltså att man vänder sig från synden och till nåden. Ånger och tro. Och om man ska tala om hur omvändelsen äger rum riktigt strikt, då är det frågan om det ögonblick då en person litar på Kristus för sina synders förlåtelse. I riktigt strikt mening är omvändelsen inte detta viktiga som går före förutsättningen för denna tro, nämligen att man inte försvarar synden utan sörjer över den. I strikt mening så är omvändelsen endast när evangelium tänder tro för tröstan om att synden är förlåten för Kristi skull alena. Sorg över synden, det är en förutsättning för denna tro. Och goda gärningar, det är en följd av denna tro. Men själva trons tändande självt, själva omvändelsen, det är just när syndaren tror att synden är förlåten för Kristi skull alena. Vi ska säga något ytterligare om ången. Att en människa är bedrövad. Vad menar Bibeln med ånger över synden? Jo, därmed menas att man i hjärtat känner sorg över synden. Man får dåligt samvete. Man blir beklämd över sin synd. Och Bibeln skiljer då mellan sorg enligt Guds vilja och världens sorg. Sorgen enligt Guds vilja, den verkar bättring till frälsning som man inte ångrar. Men världens sorg verkar död. Så står det ordagrant i Andra Korinthierbrevet 7:10. Den sistnämnda, alltså världens sorg, den kommer av fruktan för Guds vrede och straff. Och en sådan ånger, den finns hos människan före hennes omvändelse. Den kan vi finna bland oomvända människor. Den finns i världen. En rädsla om fruktan, dåligt samvete. Och om en sån människa inte lär känna Guds kärlek och nåd i Kristus Jesus, så slutar denna världens sorg i förtvivlan och död. Sorgen enligt Guds vilja, å andra sidan, den finns bara hos de kristna, och den är en del av deras dagliga helgelse. Den har inte sin grund i fruktan för straff, utan snarare i deras kärlek till Gud, i deras tro på Gud och hans ord. De kristna är sorgsna över att de har bedrövat Gud med deras synder. De är sorgsna därför att de vet att deras synder är förhatliga för Gud. Så är det inte med de oomvända. De är sorgsna bara därför att deras synder är till skada för dem själva. Sorgen enligt Guds vilja, den behagar Gud. Gud vill ha ett sorgset eller förkrossat hjärta. Ett hjärta som inte försvarar synden. Och en sån sorg drar oss närmare honom och ett mäktigt medel till att bekämpa köttet eller korsfästa, undertrycka den gamla människan. Och därmed sätter vi punkt för avdelningen om omvändelsen och går in på tron. Tron. Och det är ett stort och viktigt kapitel också det.